Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till Kompis och Kul-podden Fyra meter.
Tack.
Mitt emot mig sitter Anders Thorsson Sparring.
Ja.
Sparring Thorsson, Thorsson Sparring. Och här sitter jag, Anders Fredrik Fritsson. Och som vanligt är vi hemma i Gröndal, hemma hos mig.
Ja.
Det blir liksom som en liten fredagstradition nu att du kommer hit. Och sen så har jag kokat kaffe, bryggt kaffe kan man säga också, eftersom det är det jag har gjort. Och någon enstaka gång har du med dig ett litet bakverk.
Ja.
Det är inget krav, verkligen inget krav.
Precis, jag kan ta tag med mig en liten katalan till exempel.
Just det, precis. Eftersom det finns ett utmärkt konditori här precis nedanför. Mm. Du, ska jag säga en liten grej som irriterar mig dessa dagar.
Ja.
Det är när folk gör så här insamlingsprojekt. Och det är någon som åker Vasaloppet i förmån för någon så här kanske cancerfond eller någon så här gör en välgörenhetsgala till förmån för min stora dag. Vet du varför jag blir irriterad?
Nej, det vet jag inte.
Därför att det finns något så här sjukt även när det gäller så här insamling till så här, till välgörande ändamål och sämre bemedlade. Att det är liksom där fegt och töntigt. Med tanke på att just i dessa tider så alla pengar borde gå till Ukraina. Och jag vet att det är jättebra att, liksom, att Barncancerfonden får in pengar såklart. Men jag tror ju inte att det saknas pengar till barncancerforskning i Sverige.
Nej.
Men det saknas ju pengar till ukrainska trupperna. Det saknas ju pengar till ukrainska staten. Och jag förstår inte varför folk kan göra sådana saker med gott samvete. Det stör mig då så fruktansvärt.
Ja,
att de framstår som goda, men de är bara helt jävla blåsta i huvudet är de ju.
Är de verkligen?
Ja, det är de.
Men de
att de inte är liksom helt oreflekterade.
Ja, okej. Okay. Du är ju liksom på Peter Englund-nivå nu.
Ja, men jag är väl kanske där uppe med, ja. Vad heter det, Kunokopia, vad heter han? Vildräng och Englund och Oxanen. Det finns någon otrolig så här feghet när det gäller insamlingsgrejer. Att det är så här, det är så jävla safe med barncancerfonden.
Ja, jag fattar vad du menar.
Det är så fruktansvärt oreflekterat.
Mm.
Och då kan man ju då liksom gå vidare i det här resonemanget och fundera över, ja men vad du då Fritte, ja men vad gör du då? Ja, inte så jättemycket kanske, men då tänkte jag att vi skulle kunna pusha för det då.
Men hade du respekterat den här, var det Vasaloppet? Hade du respekterat den här personen mer om den samlade pengar till ett forskningsprojekt där man skulle prova att utföra en ny typ av djurförsök?
Nej, inte
det
just nu.
Det hade inte varit fegt.
Nej, det hade inte varit fegt, men det hade varit så här illa valt tillfälle.
Ja.
Jag förstår inte att samhället, jag har full respekt för att folk har det skitsvårt nu med höga matpriser och relativt höga räntor om man då har belånat sig på en lägenhet eller så. Jag har full förståelse för det, men jag har också lite förståelse för att inte mer energi och tid och kraft i samhället går åt till det här, liksom vår tids stora ödesfråga, kriget i Ukraina. Det här liksom det drabbar ju oss, inte bara för att liksom våra bröder och systrar i Ukraina då mördas, utan också för att det påverkar hela vår tidsanda, vår ekonomi och våra samhällen, och liksom, det är viktigt det här.
Absolut, men bara för att det är viktigt med kriget i Ukraina så finns ju andra frågor som också är viktiga. Jag menar, min stora dag, det är väl typ ett barn ska dö och ska få en chans att träffa Jill Jonsson innan hen dör.
Ja.
Det barnet lever kanske inte när kriget tar slut.
Nej.
Så jag menar, det finns ju ödesfrågor överallt.
Jo, men det är klart att det, det är hemskt att säga att ett cancersjukt barn inte ska få tillgång till Jill Johnson. Det är ju superhemskt.
Alltså, men där skulle Jill Johnson kunna ställa upp gratis.
Jag förstår inte riktigt varför Min stora dag ska ha pengar överhuvudtaget. För att det handlar ju bara om att skjutsa ett barn till Hammarbys träning. Eller det handlar om att skjutsa ett barn till ett planetarium. Alltså, det är ju helt sjukt att de ska... Alltså, 500 kronor i kvartalet räcker för att lösa det liksom, och med ideella krafter. Och sen så, jag vet inte riktigt, jag har säkert fel och det kommer kanske någon rättelse från Min stora dag, men det är någonting sjukt med liksom hur mycket tid och uppmärksamhet den typen av projekt speciellt riktat mot barn får i relation till de projekten som borde ha pengar precis just nu. Jag menar inte att Barncancerfonden inte ska få pengar. Det ska de ju såklart få, men just nu...
Barncancerfondens anslagen, eller vad ska man säga, deras insamling har ju minskat avsevärt sedan kriget i Ukraina.
Ja, men det är väl rimligt då, men jag tycker kanske... Alltså, vi kan skippa det, liksom just barncancer, för det är så himla begärtansvärt. Men för att det är helt orimligt att barn ska behöva dö cancer. Men hela tidsandan, alltså när liksom, det ploppar upp liksom, olika välgörenhetsgrejer som inte har med Ukraina att göra, så blir jag helt... Liksom, vilka är ni överhuvudtaget?
Nej, det där kan jag inte hålla med om riktigt. Om man, det enskilda fallet, när du kan ju sälja in på mig att Min stora dag är ett ganska tveksamt projekt, eftersom det, som du säger, det handlar egentligen bara om att sätta en unge i en bil och köra det här barnet till Hammarbys träning.
Mm.
Och det är då, istället för att folk runt omkring ska skänka pengar till Min stora dag, så skulle Min stora dag kunna i all sin altruism då kunna göra det, utföra det lite gratis och må bra.
Men min tes,
det är en affärsidé.
Men min tes är ju att i våra insamlingsmönster är ju lika så här svenifierade som hela TV4-samhället.
Ja.
Alltså att det är det här liksom mellanmjölkiga liksom, folk som bjuder in varandra till olika soffor. Så här, ointressanta på gränsen till dumma människor som sitter och pratar i olika poddar. Och det också, det är samma mönster, upplever jag, som när det handlar om så här insamlingsgrejer och galor. Det är som det är minsta motståndets lag, det är minsta gemensamma nämnare. Det får liksom inte ens, det ska stryka med hårs. Det är liksom oreflekterat och det är dumt bara.
Ja, det ska gå in, det ska inte passera hjärnan. Det ska gå rakt in i magen.
Ja, precis.
Ja, och det ska inte finnas några spärrar, det ska inte finnas några gatekeepers i hjärnan som säger app.
Nej, men så bara för liksom att tydliggöra, det är ju klart att en person som gör ett stort jobb för att samla in liksom pengar till att neuropsykiatrisk liksom funktionshindrade barn ska få liksom en meningsfull fritid, alltså till exempel Måns Möller, han gör ju den här Viggo Foundation med hans son, eller eftersom hans son har autism och jobbar jättemycket med det. Det är självklart att det ska få finnas. Men nu tittar jag på det liksom ur ett samhällsperspektiv.
Mm.
Alltså bristen för liksom intresse och tid som läggs ner på Ukraina.
Men det är det ens, är det på riktigt, upplever du att det är en brist på intresse för Ukraina?
Ja, det tycker jag.
Du tycker att det har minskat?
Ja, alltså jag kan ju inte titta på hur mycket folk skänker till Ukraina. Men jag har ju liksom i mina flöden, det är ju alltså förutom Patrik Oksanen på Twitter och liksom hela krigstwitter, liksom det är ju folk pluggar ju ingenting, folk skriver ju ingenting, folk med stora plattformar skriver ju ingenting om skänk pengar till Ukraina.
Nej.
Det är ju liksom, det är glömt.
Vi kan väl säga det till er som lyssnar att i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet så kommer det finnas ett antal länkar med hur man kan skänka pengar till Ukraina.
Självklart. Ja. Nej, men jag tycker bara att det känns, jag tycker för svenska folket borde liksom, nu får vi skärpa till oss lite.
Ja men för fan. Point made, bror.
Och med det sagt, när vi ändå är inne på avsnittsbeskrivningen, så tänkte jag att vi kan gå in på och plugga våra egna så här små ovidkommande grejer som händer i våra liv, som inte har med Ukraina att göra. Är det okej?
Ja.
eller ska vi bara avsluta?
Nej, men det på ett sätt så blir det felaktigt då att folk ska lägga energi på oslipat i Malmö när de kan. Varför ska de köpa och betala en biljettpeng till oslipat när de kan skänka dem, sätta den pengen till Ukraina?
Så här point, jag, point made, bror.
Nej, jag älskar att du är ett hörn nu. Ja. Att Min stora dag är bara skit, men oslipat igen.
Mm. Vårt behov av att skratta måste ändå fyllas. Nej, men jag, det är klart att jag också är en hycklare. Men,
är vi alla.
Ja, men jag vill bara få det sagt. Så. Men får jag göra reklam för några små grejer då?
Ja.
petitesser som jag kallar dem.
Nej, men det är viktigt för dig. Vet du vad? Soldaterna i Ukraina slåss för din rätt att köra oslipat.
Mm. Så är det. Den här veckan, veckan då det här ges ut, är vi i Stockholm den 23 mars med den här fantastiska setupen. K. Svensson,
bra.
Josefin Johansson,
bra.
Johannes Bränning och Desi Hetala.
Oj.
Och jag är konferensier. Och sen det är på torsdagen. Och sen på fredagen, då dyker jag upp på Norra Brunn. Den anrika stand-up-krogen Norra Brunn på Surbrunnsgatan.
Gammal ölhall.
Ja,
precis. När började de köra stand-up på Norra Brunn?
Ja, men det var väl det ska över 80-90-talet.
Alltså det är 40 år sedan, 35 år sedan.
30
år sedan. När Adde Malmberg fortfarande var ung.
Ja.
Han var yngre än vad vi är nu.
Evigt ung skulle jag säga.
Det skulle jag inte säga.
Nej, okay.
Det är ingen.
Nej. Men han var nog yngre än vad vi är nu. Ja. Mm. Betydligt.
Mm.
Det kan man gå på. Vill du plugga någonting?
Ja, det kan jag göra. Jag kan plugga att min nya bok Familjen Knyckers och Silverpokalen är i antågande. Den är på väg. Mm. Och jag har redan sagt det tidigare att du som Patreon till den här podden, 4 meter, får köpa den till F-pris. Så skicka den då skicka då ett meddelande till mig via meddelandefunktionen i Patreon. Jag har redan fått ett antal meddelanden. Och jag säger till er som lyssnar och inte har fått svar, jag kommer att svara er alla när böckerna kommer.
Mm.
Och då kan jag också säga att vi kommer att skänka 5 kronor per Patreon till Ukraina.
Jättebra.
Och inte per ny Patreon utan per Patreon. Bara så att annars blir det sånt jävla hyckleri.
Mm.
Att vi sitter och vill ha pengar till våran Patreon när inte ens min stora dag kan göra det utan att du går i taket.
Ja. Men då kan jag också gå in med att för varje såld biljett till oslipat på torsdag. Då måste jag räkna så att det blir rätt där. Så då går jag in med 10 kronor till Ukraina.
Ja, bra.
Ur egen ficka.
Bra.
Ja.
Mm.
Så
det inte drabbar Marcus.
Nej, precis.
Marcus, vad i helvete?
Marcus är ju på Putins sida tydligen.
Det är en bra double act i början på showen om Marcus och du...
Mm. Precis så här, Ukraina-kriget, pros and cons med Marcus Johansson och Fritte Fritzson. Nej, men det hade ju varit så här, istället för att roasta någon, alltså man roastar någon, då är det ju så här, det är inte för att man hatar den personen utan för att det är kul med roast. Att man på något sätt skulle hitta liksom, det roliga i liksom, att någon, så här, någon försvarade Putin med stand-up.
Ja.
Men jag tror att det, kanske folk skulle tycka, det skulle krävas en viss typ av publik för att det skulle funka, tror jag.
En lovebombing afton i Putins ära.
Ja, precis. Vi älskar Putin.
Ja.
Eventuellt ironisk stand-up, frågetecken.
Ja, just det.
Branne Pavlovic.
Ja.
Ja.
I Sandra Ilar.
Ja. Ja. Det är väl de två.
Alla andra. K. Svensson.
Ja, men han skulle nog kunna göra det i alla fall.
Special guest Dan Park.
Aron Flam kanske skulle kunna klara av det.
Ja.
Ja.
Jag vet inte vad står Israel i Putin-frågan. För då, Flam har väl kopplat på sig på staten Israel, eller?
Mm, han är som en liten, ett litet mikrochip i nacken på Netanyahu.
Netanyahu!
Nej, men Israel går väl mot en lite illiberal riktning nu.
Kan inte du berätta lite för mig vad som händer i Israel? För
det, ja, men Israel då, Netanyahu är tillbaka liksom. Alltså, så här, han är som en katt, han har ju ny liv. Och han är tillbaka igen som premiärminister.
Vem är han i Sverige? Är han liksom...
Nej, men han är väl...
En är han Gösta Bohman?
Nej, han är väl en populist. Alltså så här, han är väl som Jimmy.
Rickard Jomshof.
Alltså om du slår ihop Jimmy och Ulf Kristersson. För att han är ju liksom samtidigt statsmannamässig som Ulf. Jag säger inte att Ulf är världens största statsman. Men så jag menar,
nej,
liksom,
det kan man inte säga.
Han är mer en vanlig politiker. Mm. Men Jimmy liksom är ju liksom, alltså en populist som aldrig riktigt har haft makt förrän nu. Men Netanyahu har ju liksom haft ganska stor politisk makt i Israel ganska många år.
Mm.
Så att det finns kanske ingen så här riktig... Alltså man kan inte säga att typ den och den är Sveriges Netanyahu. Det är nog svårt.
Synd.
Ja. Men nu regerar han ju då tillsammans med några riktiga så här rökare, högerkants extremistpartier. Liksom ortodoxa judar och andra extremistpartier. Mm. Och det är många som pekar på att det är liksom... Ja, men, ja, men domstolarnas makt minskar. Det går lite åt så här ungenhållet i Israel, eller riskerar att göra det. Så att det är frågan om Aron Flam hakar på just den vågen eller om han är liksom mer allmän Israelvänlig.
Han är ju libertarian utifrån spetsarna, så det låter inte som att han är super Netanyahu.
Nej, men däremot så känns det som att många som hävdar att de är libertarianer Ja, men om är man riktig libertarian, då tycker man ju det är fel, såklart, ja. Det som händer i Israel nu. Men om man är liksom så här, det finns ju många fake-libertarianer som hävdar att de är libertarianer, men som i själva verket är bara som vanliga alt-rightare.
Ja.
Som ändå tycker det är gött med lite hårdare tag.
Ja. Men det här, den här frågan, Israel-frågan, det är en sån här fråga som jag som alltid kommer in för sent i.
Mm.
Så jag läste en text av Anita Goldman, som du känner till, skriftställare.
Ja, det är inte mer namnet.
Ja, skriftställare, ska jag säga. Ja. Hon är Sveriges enda kvinnliga skriftställare.
Sveriges enda jude.
Hon vill inte kalla sig knappt, och Israel vill inte kalla sig längre, därför att hon är förbannad på Netanyahu.
Ja.
Men i den här texten som var väldigt svavelosande så lyckades hon inte få mig förstå exakt vad som har hänt. Och det gjorde hon inte därför att hon refererar tillbaka till tidigare nyheter, sånt som har sagt tidigare. Och det borde jag borde hängt med från dag ett.
Mm.
Och det är inte den enda frågan när jag inte hänger med. Nej. Från dag ett.
Men är det att du inte förstod hennes artikel? Det kanske innebär att hon kanske inte är någon skriftställare. Hon kanske bara är
en ordvrängare.
Hon kanske är en kluddis. Hon sitter och kluddar på ett papper.
Träffade faktiskt en heta Goldman på Klipporna i Brantevik i somras.
Spännande. Ja. Vi presenterar dig.
Ja. Hon var väldigt snackig.
Okej.
Okay. Ja, hon har ju skrivarkurser på en liten skånegård som ligger i Gislöv.
Mm.
Som ligger bara ett långt stenkast från Brantevik, där hon bjuder in kvinnor och att lära sig att skriva.
Mm.
Och hennes...
Ja, det kan ju behövas.
Ja, eftersom hon är Sveriges enda kvinnliga skriftställare. Så.
Ja. Hon behöver systrar som också kan skriva.
Hon var rolig, hon var otroligt rolig. Ja. Charmig person.
Men var det så här, visste du vem hon var då? Eller?
Ja, för fan, jag vet vem Anita Goldman är, absolut. Ja,
herregud. Men har du lika bra koll på Sommar Österlen som du har på Sommar Gotland?
Nej, det har bättre koll på Sommar Gotland. Ja. Men det är ju väldigt lokalt. Jag har ju noll koll på Bungenäs. Mm. Men jag har bra koll på Vamlingbo.
Men det känns ju också som att du så här, på somrarna rör dig mellan så här, Sudret på Gotland och sen Österlen.
Ja.
Alltså två så här, nästan så här, lite över så här, kulturella och överkreddiga så här, delar av Sommarsverige.
Jag gillar det. Ja. Som fan.
Men du passar ju där. Ja, du är en del av det.
Ja, men jag blir ju...
Man kan säga att du kanske är, så här, du är navet kring så här, det kulturella Sommargotland.
Det skulle jag inte säga.
Nej. Och sen så när du kommer ner till Österlen så är du navet kring vilket det liksom, kulturella Sommar-Österlen snurrar.
Det är en vanlig fras. Både på Södra Gotland och Österlen. Han är här nu.
Ja, precis. Nu kommer navet.
Har du hört det?
Anders Navet Sparring.
Att när Björk har landat i Reykjavik och är i Reykjavik, då vet hela Reykjavik det på en gång.
Är det så för att då blåser det en särskild typ av rök från domkyrkan i Reykjavik?
Eller också så går det bara en slags djungeltelegraf via de underjordiska som viskar upp i olika toaletter där folk sitter och kissar att hon är här nu.
Björker är herrur.
Jag vill inte säga att jag är Österlens eller Vamlingbos björk.
Nej. Men då tänker jag så här kanske att men kanske svårt att peta. Det, alltså, i och för sig, Österlens... Jag tänker att det är antingen Ulf Lundell eller Björn Ranelid.
Ja, alltså både...
Kanske med bubblare, släng in en bubblare. Mandelmans. Ja, de är där hela tiden.
Bubblar, ja, fan.
De senaste åren
kan Mandelmans vara en bubblare?
Nej, men Mandelmans kanske är då Österlens nav.
Jag tror att Österlen är ju, Mandelmans är en grej, de är ju biodynamisk odling.
Mm.
Men Österlen är väldigt mycket Konstrundan.
Mm.
Så att det är alla de här konstnärerna som hänger i Vik och Skillinge och Kivik och... löder upp och så här. Det är de liksom som är, ska jag säga, navet för det som man traditionellt så här tänker Österlen.
Mm. Men det är ju en sak vem som är så här mest out and about, men det är ju en annan sak vem som är liksom den så här galjonsfiguren som hänger och hovrar över.
Ja, men jag skulle snarare säga typ så här Richard Hubert.
Okej. Okay. Men har han någon cred bara?
På Österlen.
Har han det?
Så dessutom så ser han ju så jävla Österlen ut. Karl är 2 meter lång, klädd i vitt linne.
Mm.
Alltså inte vitt linne utan linnematerialet. Och någon scarf som fladdrar i vinden. Härligt brusigt hår.
Mm.
Någon vacker kvinna i 60-årsåldern vid sin sida. Valfri vacker kvinna i 60-årsåldern vid sin sida. Lite döttrar.
Mm.
Skrider han runt på stränderna nere vid Stenshuvud. Det ska jag säga.
Barfota eller?
Vad tror du? Den karen har inte haft skor efter första maj sedan 1986.
Hans skobudget är låg.
Ja. Men hans scarfsbudget är hög.
Mm.
Men Lundell är så otroligt en sån ensling.
Nej, men jag menar inte liksom att han liksom ska socialisera. Jag menar bara att en galjonsfigur kan ju vara alltså, sådär, men det, vet, det första man tänker på. Idén
ja,
om Österlen.
Ja, men då tror jag jag tror att många tänker Ranelid.
Mm.
Och han vill ju det, han hänger i Kivik. Men jag skulle säga Richard Hubert.
Ja. Men det kom från lite oväntat håll ändå, men jag gillar tanken.
Mm.
Om jag slänger in den här då, Gunilla Mann. Som målar världen i glada färger.
Som Marcus Johansson gjorde ett prank med när han gick till Gunilla Manns galleri och låtsades vara blind och hade med sin kompis och frågade, är det människor på bilden?
Mm.
Ja. Är det glada färger? Ja. Är människorna glada? Ja. Då är det bra.
Och Gunilla Mann var där väl, eller hur?
Ja, Gunilla Mann var där.
men kanske den, liksom, kanske 99% av Gunilla Manns livsglädje bygger på det där besöket av den här blinda killen.
Jag ska ju undra ditt sommarprat.
Ja, verkligen.
Jag hade en gång en blind, jag vet inte om hon är stockholmare eller hon är stockholmare. Jag hade en gång en blind kille som kom in på galleriet. Det kan vara tjackis, Gunilla Mann. Jag satt och målade och hörde.
Är hon Glary Wickholm?
Ja. Jag satt och målade och hörde det där klapprandet av blindkäpp mot stengolvet. Och gick ut, och det stod en blind kar där och frågade, är folk glada på bilderna? Ja, sa hans följare. Då är det bra, då visste jag att jag var på rätt väg. Jag heter Gunilla Mann och det här är mitt sommarprogram. Roligt att hon är en gammal tjack.
Jag har länge försökt att söka upp den här blinda mannen. Jag tyckte jag såg en kille i Malmö som liknade honom, men han var seende, så jag blev lite förvirrad där. Var det så att ödet hade spelat mig ett spratt? Fanns det en blind man överhuvudtaget? Det är bara någonting som jag upplevt i min fantasi. Det spelar mindre roll. För jag är konstnär och jag målar världen i glada färger. Jag heter Gunilla Mann, det här är mitt sommar.
Gunilla, du har redan sagt att jag heter Gunilla Mann, det här är mitt sommar. Ja, jag vet, men det passar så bra att säga det här också.
Jag tror att jag kommer säga, det här är Gunilla Mann, jag heter Gunilla Mann, det här är mitt sommar, efter varje prata. Och kanske också efter vissa låtar, om det är okej.
Okay. Det kommer när jag kysser havet med Ulf Lundell.
Det här är Gunilla Mann, och det här är mitt sommar.
Nej, men alltså, när det gäller Israel.
Jag hörde precis. Ta mig till havet med Peter Lundblad. Jag heter Gunilla Mann och det här är mitt sommar. Nu låter jag som Björne. Vi gick från Glary Wickholm till Björne. Det gick väldigt snabbt.
Jag har faktiskt aldrig varit inne i det där galleriet.
Nej, jag har inte vågat.
Nej, vill du?
Det är väl liksom en lite katta, va? Hon har en skylt med katter på utanför.
Ja, men det står ju också Gunilla Mann så att det ska bli tydligt. Hon är ju tydligare än Anita Goldman.
Ja, verkligen.
Så att det står Gunilla Mann.
Just det.
Där kan man gå in. Kolla in. ligger i samma by som Mandelmans. Håller
just,
till.
Just det. Men galleriet ligger vid längs med vägen. Mandelmans får man liksom svänga in lite.
Ja, precis. Fan vad du kan, Österlen.
Ja, men det tycker jag nog ändå.
Södra infarten,
skulle jag säga. De brukar säga lite grann att jag är navet till varpå sommar-Österlen snurrar.
gillar du Österlen?
Jag gillar Österlen, men jag har varit där för lite för att verkligen så här, liksom, känna in Österlen. Jag har någon kompis som har så här, vars mamma hade bed and breakfast i Ravelunda trakten. Så där har jag hängt några gånger, firat lite midsommar och sen har man varit på någon konstrunda och sen har jag varit lite i Simrishamn och Kivik och sådär. Jo, men jag tycker det är trevligt sådär. Men det är väl inte så att jag kanske sådär, att jag lever Österlen. Så.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Läste du den här artikeln om att det är nere på stränderna som heter Knäbäckshusen, så är det kvicksand. Varning, just det. Varning kvicksand.
Ja. Det är inte så ofta som man... Det är oftare man blir påmind om att det finns kvicksand i serietidningar,
ja,
än i verkligheten.
I Vilda Västern serietidningar, äventyrs. Mm. Och vad gäller?
Att man ska inte röra sig.
Ja, för då sugs man ner.
Ja.
Men det var några som beskrev att de hade sugits ner till knäna. Liksom.
Ja,
någon som hade ridit med häst. Ja, exakt. Ja. Det är därför det heter kanske Knäbäckshusen. Ja. Ja. Någon som hade ridit till häst, och de hade fått dra upp hästen. De hade fått vincha upp hästen.
Ja.
Så det är liksom, det är inte något skämt. Det, nej, är på riktigt.
Ja.
Kvicksand. Man vill ju åka dit och testa.
Ja.
Det står bara en massa så här 45-50-åriga män som liksom jagar sitt inre 11-åring till midjan i sand och bara, jag vet att man inte ska det, men jag ville testa. Dra upp mig nu bara.
Men det kunde ju vara ett väldigt spännande konceptuellt så här konstprank. Att man tog och körde dit Gunilla Mann, Ulf Lundell och Rickard Hobert och Björn Ranelid och några andra österländska kändisar. Så tryckte man ner i kvicksand, så fick man se vad som hände. Fick man se vem som liksom stod där liksom till midjan med kvicksand och tuppade sig mest. Och vem som blev lite spak.
Det blev bildad Ranelid, Lundell och Claes Östergren står med 1,5 meters helt mot sin vilja.
Ja, men också
och de får inte röra sig, för det sugs de.
och att Björn Ranelid kanske så tar tillfället i akt och börjar liksom freestyla lite grann. Eller freestyla som han kallar det. Men det är liksom grejen han har skrivit som han bara har memorerat. Och Ulf Lundell, han står som, man ser att det är liksom ett svart moln ovanför Ulf Lundell, för han är så jävla förbannad på det.
Han har sagt en sak på 7 timmar, och det har sagt flera gånger. Det är käften Ranelid.
Eller käften Björn kanske. Käften han kanske björn. Är Björn med Ranelid. Men jag tänker mig att den som försöker upprätthålla någon slags rest av liksom civilisation är ändå Claes Östergren.
Ja, Claes Östergren är den konflikträddaste också.
Jag tänker så här, att kombination av konflikträdd och humanistisk. Mm. Att han försöker liksom konversera. Han försöker så här bygga grupp.
Han drar anekdoter, tror jag.
Ja, precis. Han berättar liksom hur det var så här, veckorna efter han hade kommit ut med Gentlemen.
Ja,
gensvaret där från svenska folket. Ja. Och hur liksom han gick från att vara en begåvad författare till att bli något mer.
Mm. Och det har ju både Björn Ranelid och Ulf Lundell också upplevt.
Ja, precis. Men frågan är liksom när, alltså Ulf Lundells sånt... Men jag tänker så här, musiken, men Jack var väl kanske en hack i pinnhål så där för honom.
Det är nog the big shit.
Ja, men sen när det gällde musiken så var det lite det kom väl lite mer smygande, men sen blev men sen så var det ju så här, folkkärs liksom etiketten var ju efter den här när jag kysser havet och öppna landskap där plattan.
Björn Ranelid kan ju hävda då att han har både litteraturen och musiken, till skillnad från, eller precis som Lundell.
och Lundell bara så här, målet ovanför Lundell, när Björn Ranelid tar upp att han har varit med i Melodifestivalen och reciterat någonting till någon jävla så här Eurodance-dänga som folk har glömt bort vad den heter. Och Ulf Lundell bara så här, släppt 33 fullängdare och så här, 5 samlingsplattor. Han surnar liksom, det går inte att bli surare än Ulf Lundell, han blir om möjligt ännu mer sur.
Han märker liksom hur han börjar sjunka djupare ner i kvicksanden bara på grund av sin tyngd, sin inre själsliga tyngd, och måste få inse att han måste börja tänka ljusa tankar.
Då börjar Claes Östergren berätta om så här, hur det var att vara författare, och sen plötsligt börja jobba lite mer med tv-manus. Vilka fina samarbeten han hade med Malmö TV på 80- och 90-talet.
Jag jobbade med Tobbe Berggren.
Ja.
Men du, vem ställer för maximal effekt?
Mm.
Visst är det Lundell i mitten?
Ja, precis.
Och sen så tror jag att vi ställer Ranelid, och då står vi i Knäbäckshusen.
Ja.
Så vi ställer Ranelid längst söderut, så han kan blicka bort mot Hanöbukten.
Mm.
Och vad fan heter han? Östergren står längst norr, så han kan titta hem mot Stenshuvud och liksom.
Mm.
Så att,
precis, också mot ett avlägset Stockholm. Jag tänker Östergren är mer så här orienterad mot Baltikum, Ranelid är mer kontinent.
Ja.
Ulf Lundell är mer orienterad mot sig själv.
Ja. Det är roligt, för att Ranelid har en aura av att ha sett hela världen.
Ja.
Han har ju liksom knullat i Venezuela.
Definitivt. Och det här vet vi inte, men vi vet ändå.
Han har en aura.
Ja, precis.
Han har provat på. Han har testat det mesta.
Ja.
Östergren.
Mm.
Han känns väldigt mycket som en person som aldrig varit utanför Europa.
Mm.
Och jag vet inte om det finns några som helst belägg för att Ulf Lundell någonsin varit utanför Sverige.
Nej, det tror jag inte. Jo, kanske någon så här... Han är ju väldigt Köpenhamnskompatibel.
Det är han.
Ja,
okej, alltså, men
precis, som många andra så här. Alltså, ja, han är så här, det är som alla de här. Fred Åkerström åkte till Oslo och Cornelis åkte till Köpenhamn. Alltså, nu kan jag inte min Lundell så, men jag tror ju att han säkert har bott någon kortare period i Köpenhamn.
Det tror jag också. Plus att han är nog ganska stor i både Danmark och Norge.
Mm.
Plus att han är nog en friluftsmänniska.
Mm.
En sån fältbiolog. Mm. Eller han är, vad heter det? När man kryssar på, fältbiolog.
Ja.
Och han har varit mycket...
Du menar den här scenen när de hoppar över muren till Botaniska Visby? är det på, och snor hash? Är det det som, liksom, eller cannabis? Är det det som, är det där du tänkte att, ja, men han är nog lite fältbiolog?
Han har ju någon bakgrund som fågelskådare.
Spännande.
Och sen så har han ju bott i Åre.
Mm.
Så han har varit lite och hajkat i norska fjällen också. Så Norge, det var därför jag ville komma till Norge.
Mm.
Men han är inte någon globetrotter. Han har inte sett, han har inte legat med prostituerad i Caracas.
Nej, precis. Nej. Inte. Men det vet vi nästan säkert att Björn Ranelid har gjort.
Ja, ja. Herregud.
Men han kallar det inte för prostituerad såklart.
Nej, vad kallar han det för? En glädjeflicka.
Ja, men glädjeflicka. Ja. Glädjeflicka eller
nattfjäril.
Ja, precis.
Mm. För jag såg så jävla rolig.
Flickan i Caracas öppnar dörren av cederträ. Ja, och så vidare.
Det var häromdagen så kollade ofta på SVT:s morgon-tv.
Mm.
Och då så var det...
Linus Fremin, tänker jag på.
I love him. Linus Fremin. Det här var tyvärr inte en måndag.
Nej.
Utan det var en onsdag.
Mm.
Denna onsdag.
Ja.
Och alltså onsdags.
Mm.
Och då var det en liten debatt om man ska ta bort dem. Eller man ska ta bort det och dem.
Ja.
Och bara låta dem vara det vi säger. Och så var det en kvinna från språkrådet tyckte det.
Mm.
Hon anser att språket är statiskt ständig förändring. Och nu är det dags att ta bort det och dem. Det är föråldrade former. Och sen så mot sig hade hon en svensklärare och en språkvetare. Och svensklärare som var emot detta. Och som också var väldigt stolt över att hon kunde använda det och den. Men hon hade inte mycket, alltså det gick inte riktigt att komma åt den här kvinnan. För hon hade så mycket liksom, vad ska man säga, empiriska belägg för att det är bättre att låta liksom de här två pronomenformerna stilla dö.
Ja.
Det blev en ganska dålig debatt.
Ja.
På kvällen så var hon från språkrådet tillbaka i Aktuellt. Ja. Men då fick hon möta Ranelid.
Wow!
Då var det lite mer action.
Då blev det lite action i byxan. Ja. Men du, jag kan tänka mig att Björn Ranelid var väldigt passionerad och lite osammanhängande.
Jag tror att han också via olika språkliga utflykter markerade hur du använde det och dem.
Ja.
Du kan också läsa ett väldigt långt blogginlägg i på hans Facebook där han reder ut begreppen det och dem.
Ja.
Och ingen blir klokare kan jag säga.
Nej, men det är inte som att man kommer minnas Ranelid som så här språkforskaren och grammatiken eller så där.
Han vill ju bli ihågkommen som språkforskare.
Jo, men han är ju känns som en så här frifräsare inom ord bara.
Alltså det känns också som att Ranelid är på väg att bli lite radikaliserad.
Ja.
Han tycker att det ska bli lite mer lag och ordning.
Okej.
Han tycker att gängen är förorten att få ta över.
Ja. Det kan man väl säga hålla med honom om.
Ja, på ett sätt kan man faktiskt det. Du har rätt. Men sen... Det är inget fel att tycka det.
Nej, men det kanske krävs lite mer för att bli kallad radikaliserad.
Men det är väldigt mycket så hårdare tag i retorik.
Jag fattar. Mm. Om man googlesöker eller om man söker hans blogg så hittar man inte ordet fritidsgård en enda gång.
Man hittar inte stopp ett tag, rädda kollo.
Nej, precis.
Däremot mer pistoler till polisen kan man hitta.
Ja. Färre pistoler till de kriminella.
Han är mer Joakim Lamott och mindre Erik Haag kan man säga.
Nej, men det är roligt att Erik Haag blev den här resonabla gamla sossen.
Han är nog inte superresonabel men gammal sosse ska jag säga.
Mm.
Men anledningen till att jag tog Erik Haag som exempel var att när de gjorde pressbilder för Knesset 1996 så hade han en t-shirt där det stod stopp ett tag, rädda kollo.
Fan fint. Men det är också roligt för att det är liksom, eftersom Knesset var lite så här småironiskt. För att uttrycka sig
Milt.
Milt.
Det betyder, så detta utläses alltså stopp ett tag, rädda inte kondom.
Ja, precis. För det är väl så ironi funkar. Ja. Man vänder på det. Ja. Det är precis tvärtom.
Ja.
Nej, men att det fanns... Nej, men
till exempel om Erik Hag går fram till Björn Ranelid och säger hej Björn, jag gillar och uppskattar din litteratur mycket. Då betyder det alltså att Erik Hag inte uppskattar Björn Ranelids litteratur mycket.
Men skulle du säga att Marcus och Johanssons konstkupp hos Gunilla Mann var ironisk?
Ja. Ja. Det skulle jag säga. Men jag kan också säga med säkerhet att Gunilla Mann inte kan avkoda ironi. Vilket bevisas av hennes sommarprogram.
Ja, men jag tänker att det som man säger kallar ironiskt oftast är kanske postironiskt. För jag tänker mig att Erik Hag menade att han tyckte att han gillade Kollo.
Ja, Erik Hag byggde en karaktär där.
Ja, men han
gillade Kollo och Tjack.
Ja, men grejen är att han gillade Kollo, men sen så inser han ju också att tröjan blir lite rolig för att den är lite, det är lite töntig, eller så här, det är någonting, så att det, alltså det är lite så här mixed messages hela tiden.
Absolut.
Så, som är ju mer kanske postironiskt än liksom en cleant ironiskt.
Men han är väl en naivistisk ironiker.
Ja.
Om man jämför med till exempel Henrik Schyffert som är mer en teknisk ironiker, så skulle jag säga att Erik Hag är en naivistisk ironiker.
Ja, jag älskar de naivistiska ironikerna.
Ja.
De här liksom så här kring sekelskiftet, de här naivistiska ironikerna som gick omkring i samhället då, alltså, och på något sätt pekade på en ny tid men ändå inte pekade på en ny tid.
Ja, men du har ingenting till över för de tekniska ironikerna.
De tekniska ironikerna hade sin plats såklart.
Ja.
Men för mig personligen, de jag får ut mest av, de som är liksom känner liksom så här, var mest besjälade och som ger mig mest. Ja. Det är ju de naivistiska ironikerna.
Men känner du till serietecknaren
Gunnar Gräs?
Nej, Jan Sunnesson. Som gjorde serien Åke Jävel.
Ja, precis. Ja.
Eller Olle Berg.
Älskade Olle Berg.
Kubistisk ironiker.
Ja.
Skulle jag säga att han är.
Älskade Olle Berg.
Ja, Olle Berg var fantastisk. Men var inte det någon tidig förstadie till, alltså mellan raderna humor. För ironi bygger ju rätt mycket på liksom att vi uppfattar det är en humorform som vill få oss att titta mellan raderna.
Kommer du ihåg hans album Sen?
Nej.
Olle Bergs
album. Ja, det kanske jag gör, men...
Det var nog det album som jag läste mest under 80-talet väl. Den kom väl kanske, det måste ha kommit 80-talet. Ja. Älskar den.
Ja, men det var fruktansvärt roligt. Jag var väl mer jag var kanske mer lagd åt ett rakare humorhåll. Ja. Jag läste ju Kryssmarodören av Joakim Lindegren.
Ja, men Lindegren var bra. Men däremot så både Åke Jävel men även Claes Katt och Olle Ångest tyckte jag var sög.
Tyckte du inte om Åke Jävel? Nej, jag älskar Åke Jävel.
Nej, Åke Jävel gillar inte och Claes Katt gillar heller inte.
Gjorde du inte?
Nej.
Världen full av idioter. Idiot.
Ja, men den är bra.
Ja.
Den är bra. Men jag tyckte att det var för det liksom hela den liksom universet var liksom för poserande, tyckte jag.
Ulf Lundqvist då?
Assar?
Ja.
Nej.
Gillar inte?
Nej. Alltså jag gillar ingen som heter Lundqvist som tecknade serier. Vad heter han?
Janne Lundqvist. Alltså vadå, gillar du inte Johan Wilde-serier?
Jo, de gillar jag. Men
du säger att du inte gillar någon som heter Lundqvist.
Ja, okej, jag gillar bara en som heter Lundqvist. Men han som tecknade Claes Katt heter väl också Lundqvist, tror jag.
Ja, det gjorde han, ja.
Ja. Men det var ju en jävla överrepresentation av Lundqvistar inom svensk seriekonst på 70-80-talet.
Undrar man kan liksom trådas tillbaka till den slumpen.
Och sen hade du mitt i allt det där Janne Lundqvist, gamla tennisspelaren. Janne Lunkan Lundqvist som nu driver tennishall på Kungsholmen.
Just det.
Som heter Stockholms tennishall men som alla kallar Janne Lundqvist tennishall.
De förenas väl i det att de alla i skolan kallas Lunkan.
Ja, men och det är ju där, jag vet inte om vi har pratat om det i on air eller off air, men du och jag ska ju gå och spela tennis på Janne Lundqvist tennishall.
Jag måste få ett handicap, känner jag. Typ ja, att du spelar med vänster hand eller något.
Men du ska få det här handicapet. Ja. Först ska vi käka starkölslunch. Jag tar 3 starköl.
Jag tar bara en.
Ja. Och sen spelar vi tennis.
Jag kan få en hjärtinfarkt.
Ja, men inget fotboll. Jag kan få efter 3 starköl. Och sen ska jag serva. Ställningen är 6-0, 5-0 till dig. Alltså jag är ju ganska medioker på tennis ju.
Ja, men det är nog
inget. Det enda, det är liksom som att så här, eftersom min fru är så relativt bra på tennis, alltså hon är ju riktigt duktig på tennis, så det känns som att på något sätt du tänker att det spiller över lite på mig, men det gör det inte. Alltså för det finns liksom ingen epigenetisk så här, överföring av tennisanlag från henne till mig.
Men det går någon slags linje i mitt liv där jag har olika kompisar som jag ska spela något mot. Och att jag blir jävligt dåligt humör när jag torskar.
Okay.
För att de visar sig vara så jävla mycket bättre.
Ah, okay.
Och att jag kan vara på dåligt humör på ett sätt som gör att när kompisen börjar sänka sin nivå för att få mig på gott humör. Det kan hända.
Ja, men
Du kan bara säga så här, men kom igen, titta på bollen då. Försök att placera kroppen rätt. Ja, men sa jag inte att du skulle genomföra, du kan också bli på dåligt humör för det blir inget spel. Det kan bli riktigt, och särskilt efter 3 starka.
Ja. Men det kanske är vi som stänger Jenny Lundqvist tennishall. Det är så här, det var 2 gubbar som spelade tennis. Det var så dåligt så att Stockholms stad gick in och stängde hallen direkt. Det var någon hälsovårdsinspektör som bara sa att det här är okänlig. Det är okänlig för både sport och fiket för stängning.
Men jag kommer ju ringa Jenny, David Schuttryck och ta 10 tennissektioner hos honom innan den här matchen.
Okej, och ni är gamla dagiskompisar?
Ja.
Så att, ni hade barn på dagis?
Ja, vi hade barn på dagis. Plus att han ingick i någon slags 90-tals liksom folk som rörde sig runt Södermalm på 90-talet. Jag kände honom innan också.
Men,
och han är barn, också i barn-tv-branschen. Så jag har jobbat med David Schuttryck.
Ja, just det. Och han är tennisspelare?
Han är tennistränare.
Okej, coolt. Mm. Och,
kompis med bröderna Rångedal.
Just det, för de är från Värmland. Eller?
Ja, samma by. Ja. Molkom, va?
Ja, det kan nog vara Molkom. Ja. Ja. Frågan är om hur det skulle gå om du och jag mötte bröderna Rångedal i en dubbel. Och ingen av oss fick ta några fusklektioner av David Schuttryck.
Nej, men de har ju redan tagit ett antal lektioner.
Säkert. Ja.
Ja, känner du dem eller?
Ja, de är fältartister.
Just det, så är det.
Så att jag har till och med showat med Bröderna Rångedal.
Du har det?
Ja.
Men vad har du en uppfattning om deras liksom, deras bollsinne?
Nej, faktiskt inte. Det var liksom lite, vi kickade lite fotboll då på de kurserna vi gick. Men så jag vet inte riktigt. Det var någon sån här volleybollmatch, men jag tror inte att Bröderna Rångedal var med.
De kanske inte heller har så mycket boll i sig.
Nej, men du vet vad de har i sig.
Musik.
Ja, verkligen.
Stämsång, va?
Verkligen.
Kan de sjunga stämmer?
De, om de kan sjunga stämmor, jajamensan.
Vet du hur filmen om Bröderna Rångedals liv, alltså deras biopic, börjar?
Nej.
Det är en Volkswagen-variant, 1968-års modell, som åker längs en solig landsväg. Man ser en pappa som kör, leende. Ja. Man hör 2 gossar som sjunger stämmer.
Mm.
Och sen så backar man, så bara panorerar man, så ser man de här 2 flintskalliga barnen.
Precis, med lite pipskägg.
Och långa.
Med lite pipskägg och glasögon.
Som sjunger, och sen så morfar man över till hur de står i en studio. Och sen så berättar man historien om dem.
I'm walking on sunshine.
Och sen så är det klipp när den ena Bröderna Rångedal går in på toaletten och drar en riktigt fet hårsspruta i armen. Så det handlar liksom lite om det, vi kommer att få se hur den andra tar honom ur heroinmissbruket.
Ja, fy fan, vilken jävla öppning.
Ja.
Men du är duktig på det här med liksom sätta en öppningsscen.
Ja, och då ser man också, då minns väl, då sitter han hårs Rångedal. Han satt och käkade godis som fan. Ja. Han är missbrukspersonlighet.
Men det känns ju nästan som att det här är en öppning i klass med Trainspotting.
Bröderna Rångedal gifter sig väl med Trainspotting.
Ja, men det kanske, de kanske bara ska säga att sno Last for Life liksom bara till introscenen bara för att kanske det är lite redan mer snyggt.
Men ska det bli någon slags värmländskt pekoral, så vi låter Ulf Malmros ta.
Ja, Ulf Malmros måste vara med.
Ja, han måste regissera.
Ja, verkligen.
Och skriva manus kanske.
Ja, ska det bli ett värmländskt pekoral, så är det väl han som ska göra det, tänker jag.
Ja, han är väl liksom vår tids stora värmländska berättare.
Så är det. Men nu har vi ju liksom både idéer både för ena och andra, tycker
jag. Vi har en tennismatch, vi har en film.
Ja. Vi har ett konstprojekt vid Knäbäckshusen som innefattar kvicksand.
Det hade jag glömt bort. Vi ska ha Lundell, Ranelid, Östergren till knäna i kvicksand. Får inte röra sig. Och så filmar man det. Det blir liksom det årets älgvandringen. Har du kollat?
Det är ett fantastiskt projekt. Så vi hoppas att någon genomför någon gång. Det vet inte riktigt. Men nu med det sagt, Anders. Ja. Stort tack för idag.
Stötta oss gärna via patreon.com/4meter. Ja. Du som Patreon kan också köpa min nya bok för mina knyckers och silverpokalen. Som faktiskt går ut i en lite extra stor upplaga den här gången, vill jag skryta om.
Fan,
vad gött. Ja. Till F-pris. Och då får du också en vitsig dedikation. Du kan få den på svenska eller polska.
Snyggt. Och om man följer mig på Instagram eller Twitter, där jag heter Fredrik Fritzson med ZOS, så finns det i bion liksom en länk, en sån här linktree, där det finns en massa länkar till olika organisationer som hjälper Ukraina. Och inklusive ukrainska staten. Så det får man gärna göra om man vill. Eller så stöttar man Min stora dag.
Ja.
Och med det sagt.
Slavi Ukraina. Ukraini.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.